välkomna till BB-podd på gt.se där vi pratar om IFK Göteborg, och nu pratar vi om IFK Göteborg. Premiärveckan för Allsvenskan 2020. Är det inte sjukt?
Det är sjukt, och det börjar verkligen på riktigt kittlas nu. Det är liksom inget jag bara säger för att bygga upp någon så här, det här falsk fasad. Utan jag känner verkligen att det börjar bubbla i kroppen. Jag är sjukt spänd och nervös inför söndag. Och jag tänker redan nu skicka en liten känga till IFK Göteborg, som jag fan inte tycker bejakar det faktum om att vi har allsvensk premiär nu på söndag. Jag tycker inte alls att det har varit en hype, så jag skulle vilja att det ska vara. Jag vill se fräcka reklambyråregisserade videos där de går och pratar om mörker, hjärta och själ och så. Inget sånt alls har kommit ut ännu. Vad fan är allt sånt där?
Det är permitterat kanske.
Det är permitterat, det var det. Ja. Så att, step up nu för fan. Step it up, change it up. Jag växlar upp, jag steppar up, som The Gentleman's Coach brukar säga. Nu
var det Stereo MCs som gjorde den låten? Step it up.
Det var det.
För att inte själva hamna i det påtända deppiga facket, så har vi bullat upp med ett litet uppsnack för Allsvenskan här.
Jättespännande är det. Där vi plockar in en av fotbollssveriges absolut hetaste fotbollsprofiler just nu.
Ja, och vi brukar vilja få lite reality check eftersom vi själva är instängda i en snöig bubbla.
Det är vi inte, men vi är störst, bäst och vackrast, och så är bestämt.
Veckans gäst kanske mer än någon annan personifierar vad en podd om fotboll kan betyda. Tillsammans med vår förlorade dryckessyrra Elena var han en av pionjärerna när fenomenet podcast om svensk fotboll tog sina första struttande steg för ish 10 år sedan i FBTB. Efter en inte helt spikrak kurva håller han nu med stor hjälp av egna podden Toto Balotto på att etablera sig som fullfjädrad medieman med fotboll som vapen. Välkommen tillbaka till BB-podd, Gusten Dahlin.
Asante sana.
Noterade du att jag, när jag bjöd in dig till den här podden, skickade en inbjudan från ytterligare ett nytt telefonnummer, Gusten?
Ja, fast det som var märkligt med det var att det stod Patrik Lindberg på min display. Så att okay. Jag kanske föregick ditt nummerbyte och tänkte att han kanske tar det här numret nästa gång. Joakim, så jag lägger in det redan nu.
Joakim har annars tröttnat på att jag byter nummer ungefär var fjärde månad. Men jag brukar säga att det är jag och Zlatan. Vi måste hålla oss hemliga.
Man borde ju kunna tänka sig en viss rutin på nummerbytena då. Men inte skicka iväg bara hej, här är mitt nya nummer, utan att berätta vem det är.
Nej, som jag då gjorde. Och du hånar mig öppet för det, fick jag höra vid sidan om sen, Gusten. Jag tog väldigt illa vid mig.
Ja, nej, men det var ju extremt korkat gjort.
Jag är benägen att hålla med.
Skit ska skit ha, ja. Är en av alla deviser jag lever efter.
Ja, men det sjuka är ju att du inte berättade vem av oss det var. Så att jag åkte ju med på det här liksom håntåget.
Och för det älskar jag dig.
Ja, bara farten. Ja. Ja, FBTB förresten, vet du vad det betyder, Patrik, eller?
Från bruket till bögringen, jag är inte född igår, Anders.
Nej, men du vet ju inte vad du heter uppenbarligen när du skickar meddelanden. Ja, det var back in the days, men det var inte det vi skulle prata om nu.
Hade Gusten bättre eller sämre hår när han gjorde FBTB?
Än vad han har nu? Ja. Jag skulle säga att status är ungefär samma, eller vad?
Status är så att säga Q.
Vi ska ju faktiskt göra så här att eftersom Allsvenskan börjar denna veckan, vilket bara det känns helt sjukt. Mm. Så ska vi ta hjälp av Gusten som expert. Jag skrev expert lite sådär roligt på Twitter, för jag tänker att folk kallar sig ofta för experter. Är du expert?
Jag är numera betitlad expert när jag jobbar med C-mores sändningar kring La Liga och Serie A. Jag var själv väldigt tydlig med att jag känner inte att liksom så här, jag bottnar i den titeln, eller jag vill inte kalla mig för expert, för att jag tycker liksom inte att man kan göra det om man saknar egen erfarenhet av att spela fotboll på en jättehög nivå. Och inte ens det är ju en rättighet då att kalla sig själv för fotbollsexpert. Så att, alltså, andra kan få kalla sig fotbollsexperter, det stör inte mig. Jag skulle aldrig kalla mig själv för fotbollsexpert. Om andra vill göra det, ja, har jag sagt att jag själv inte anser mig vara en fotbollsexpert, så får det väl vara bra så. Sen får folk kalla mig vad de vill.
Vad är du då?
Jag ser mig själv som programledare och det är väl just det som har ställt till det lite då med rollen som då ska få någon slags titel när kameran rullar i Simors sändningar. Det hade varit konstigt ifall Axel Pileby som programledare hälsar mig välkommen till studion och så står det Gusten Dahlin, programledare, under min namnskylt.
Rivaliserande programledare liksom.
Exakt. Nej, men jag ser mig själv som programledare. Och i och med att jag numera uteslutande jobbar med program som rör fotboll, så ser jag mig väl själv som en programledare inom fotbollsmedia.
Sakkunnig. Eller något i den stilen också kanske. Ja, ja. Ja, men vad vi vill veta när vi pratar med utomstående programledare, det är ju lite hur man ser på Blåvitt utifrån den bubblan som vi ofrånkomligen befinner oss i. Och Blåvitt har ju haft en ner- och uppresa de senaste åren. Och nu är vi i ett läge där liksom väldigt många känner en optimism inför säsongen, vad den nu blir av. Vad skulle du säga att det allmänna tugget om Blåvitt är om man inte är i våran bubbla?
Nej, men då skulle jag väl nog ändå säga, i alla fall i den här stan, jag ska inte representera övriga Sverige. Det finns ganska många fotbollsintresserade svenskar som varken bor i Göteborg eller i Stockholm. Men jag tror att här i Stockholm så har nog snacket varit senaste... Ja, men det är väl nästan exakt ett år sedan som den här liksom allra värsta Blåvitt-hypen började klinga av rent sportsligt. Alltså resultaten började ju stranda lite under sommaren och sen så var det ju aldrig tal om något guldrace. Och sen så var det ju en fullt rimlig och naturlig utplaning under hösten som avslutades med ganska skrala resultat i och med att man kunde liksom aldrig nå kvartetten ovanför och det var för långt ner till övriga lag bakom sig, så att det blev liksom ingenting av det. Men under våren så var det verkligen så här: oh shit, nu jävlar händer det borta i Blåvitt, nu är det klang och jubel och det är Benjamin Nygrens överallt och det säljs spelare för massa miljoner och Lasse Vibe kommer hem och sluter supporterleden och visar klubbhjärta. Och det var verkligen liksom klackarna i taket efter ett par dystrare säsonger. Men sen så tror jag ändå att andra halvan av allsvenskan i fjol gjorde att man kanske här i Stockholm, när det gick som det gick för Stockholmslagen här, Hammarby pushade Djurgården hela vägen in på målsnöret och Djurgården vann och AIK tycker ändå att de är störst, bäst och vackrast, då har man inte jättemycket energi och tid över till ett lag som typ jublar åt en sjätte plats.
Resultat versus förväntat resultat någonstans. Men jag ska också säga så, innan folk börjar hata för mycket på den här Stockholmsgusten här, så ska vi säga att Gusten påstår i alla fall själv att han inte håller på något svenskt fotbollslag överhuvudtaget. Är det korrekt?
Det är fortsatt korrekt. Även i år håller jag mig lagneutral.
Ja, men med tanke på det.
Jag är alltid bara ärlig.
Med tanke på den lite halvsubtila dissen här ändå, så kan det vara bra att påpeka. Jag undrar ju alltså, hur fan klarar man av att växa upp som fotbollsas, fotbollsintresserad, spela fotboll, alla polarna lär ju hålla på några lag och så hamnar man i Roma.
För mig funkar det i alla fall så att det känns konstigt och onaturligt att hålla på fler än ett lag. Jag håller på ett lag och det kändes liksom aldrig rimligt att så här, ja, men nu adderar jag ett lag till. Utan jag torskade ganska tidigt i och med att man som lillebror ofta apar efter sin storebror. Så att, det är väl klart att jag känner ju varje år en jättedistinkt avundsjuka på mina kompisar som håller på Djurgården, Bayern eller AIK, som har sina gäng och sina säsongskort ihop och gör sina bortaresor och... Alltså, det är väl klart att jag också hade velat ha det så och kunna gå ner på träningsanläggningen och kolla på en träning och verkligen liksom förstå organisationen. Och jag menar, det finns väl ingenting i IFK Göteborg som ni inte har någon slags uppfattning kring. Ni har koll på allt, ni kan språket, ni kan kulturen, ni kan historien, ni har alla förutsättningar att till 100% hänga med i ert supporterskap. Sen så behöver inte alla vara så. Jag menar, för många räcker det ju med att ställa sig på läktaren ett par gånger per år eller 15 gånger per år, och så är det bra med det. Så vill man att ens lag ska vinna, men man skiter fullständigt i årsmöten eller hur kassören sköter sitt jobb. Det är inte det jag är ute efter, men jag menar bara att det är svårt att hålla på ett lag i ett annat land så som jag gör, och göra det på ett så inbitet sätt som ni och väldigt många andra svenska fotbollssupportrar gör här hemma. Och det är väl klart att det kan jag känna en avund gentemot och en frustration kring, men vad fan, det är vad det är. Jag kan liksom inte, jag kan inte få någonting ogjort, eller jag kan inte göra om någonting, och jag hade inte velat ha det på något annat sätt heller, så att, det är vad det är.
Kommer du på bättre tankar sen i framtiden, så lovar jag att det finns en plats för dig i den blåvita gemenskapen, Gusten. Det är inga problem.
Ja, men härligt. Jag skulle bara säga det eftersom Jocke antydde då att jag liksom var dissig mot Göteborg. Jag försökte verkligen bara svara ärligt på hur surret kring IFK Göteborg är i Stockholm. Alltså, det är verkligen svalare än vad jag tror ni tänker att det är. Just för att det är liksom, det har varit så extremt framgångsrika år inom Stockholmsfotbollen den senaste tiden, och den stora utomsocknesklubben att slå är Malmö. Blåvitt har liksom absolut närmat sig, men det är fortfarande så långt ifrån dels vad Blåvitt en gång i tiden var, men också vad Malmö är.
Om vi zoomar in lite på själva den blåvita truppen då, är det något som du studsar på? Är det något som du känner, shit, det här ser fantastiskt ut? Är det, ja, du förstår. Hur kikar du på den?
Alltså, elefanten i rummet, det är väl den här mittbacken som har jagats med ljus och lykta i, vad är det, över ett halvår liksom. Och det är väl klart att tittar man på IFK Göteborgs trupp som går in i den här säsongen, så tycker jag också att det saknas en mittback. Sen så får man väl anta att Kenneth Andersson och Farnerud vet vad de gör när de går ut verkligen och säger att det har scoutats 100 mittbackar och alltså man löser ingen och så vidare. Så att det är väl bara hoppas att det håller fram tills en sådan krita på och är klar.
Det blev sportchefens lillebror istället.
Ja, exakt. Nej, men det tror jag vet ju, jag fick ju några sån här stödpunkter inför avsnittet här från dig, Jocke, att man skulle ha en sån här positiv, oväntad positiv, hur hade du benämnt det?
Jag skrev till och med en kontroversiell positiv åsikt och en kontroversiell negativ.
En kontroversiell,
så och ut och slakta nu då.
Nej, min kontroversiella positiva åsikt kring Blåvitt, det är att Alexander Farnerud är en jävla supervärvning.
Du tänkte stanna där? Du tänkte inte fortsätta utveckla resonemanget?
Nej, jag tänkte att ni kanske hade någon sån här, aha, okej, okay, men er tystnad lät som att så här, det är väl fan inte kontroversiellt. men jag tycker att den värvningen har liksom, visst, det kom ju i samband med Jakob Johansson, och jag fattar att supportrar och media börjar i Jakob Johansson änden när två spelare värvas i samma veva som heter Jakob Johansson och Alexander Farnerud. Men jag tycker faktiskt att det har varit märkligt tyst om Alexander Farnerud-värvningen. För att visst, skadebenägen och börjar bli till åren. Men jag tror inte att Alexander Farnerud går till Blåvitt och kommer tillbaka till Göteborg som stad och kommer tillbaka till Allsvenskan som serie efter liksom alla turer som har varit, till ett lag där hans brorsa är assisterande sportchef och med allt vad det innebär, utan att själv känna att fan, jag har fortfarande jävligt mycket att ge. Och kan han liksom bara ens närma sig den toppen han visade upp i Häcken? Jag tyckte aldrig han liksom, han var aldrig sitt bästa jag under speciellt lång tid i Helsingborg, men när han var som bäst i Häcken, alltså då tycker jag att Alexander Farnerud, han var uppe med ytterst få spelare högst upp vad gäller kvalitet i Allsvenskan alltså.
Ja, men det känns ju som att han kan tillföra dimensioner eventuellt som inte finns i andra fötter i truppen. Det som man känner är lite sådär Det är att om det inte kommer in någon mittback så fick vi ytterligare ett offensivt alternativ istället. Det är lite som att vi tog vad vi fick så att säga. Men jag håller med dig om att det kan nog komma magi från de fötterna fortfarande. Det hoppas vi på.
Vem ska han peta då?
Alltså Alexander Farnerud kommer nog gå in och täcka upp. När Robin Söder inte spelar så kanske någon annan anfallare går in och så tar Farnerud hans plats. Och så Karasvili kan gå upp och du förstår hur jag menar. Jag tror han kommer vara väldigt mycket utility player uppe bland de offensiva positionerna.
Ja, det tror jag också. Och jag menar, han har så mycket erfarenhet från olika spelsystem, olika positioner, olika roller, att han bemästrar nog de flesta uppdrag Poja ger honom under en säsong. Så att kan han bara vara skadefri, då tror jag att han är en jättetillgång alltså.
Så vad ger du sportcheferiet för betyg då på valfri skala?
Alltså isolerat till den här säsongen så är det väl klart att man kan inte vara så tydlig med att det saknas en mittback och sen gå in i seriestart utan den mittbacken. Så att det blir ju såklart inga toppbetyg, men jag tycker som sagt att dubbelvärmningen av Jakob Johansson och Alexander Farnerud, om vi bara går på vad det är för fotbollsspelare, det ekonomiska risktagandet i dem, där är jag för dåligt bevandrad för att uttala mig, men det är såklart det är superbra. Blåvitt kommer ju alltid vara liksom, oavsett fönster, oavsett kalenderår, så kommer det alltid finnas en eller två eller tre eller fyra hemvändare som det snackas om, och ska det då vara en besvikelse att det inte blir den och att det inte blir den, eller ja, då tror jag att man alltid får hänga med huvudet, men sen tittar inte jag på IFK Göteborgs trupp och tänker det här är en av de två bästa trupperna i Allsvenskan, men det tror jag inte ens ni gör heller.
Jo, givetvis gör vi det. Du, jag bara ställer frågan, för att vi har liksom den största vattendelaren bland alla supportrar just nu är Mattias Bjärsmyrs vara eller inte vara. Det finns en historik där med personlighetsdrag och om han är rätt spelare, om han har för dåliga uppspelsfötter och så vidare. Vad tänker du i fallet Mattias Bjärsmyr och IFK Göteborg 2020?
Jag tänker på två aspekter. Alltså, dels det ekonomiska. Jag misstänker att Mattias Bjärsmyr kostar en del. Jag misstänker att han är i en ålder där han vet att det finns en payday kvar. Det finns ett kontrakt till. Går det då att lösa ett sånt kontrakt utomlands någon annanstans, så är jag övertygad om att cashen kommer styra, såklart. Det går liksom inte att tycka någonting annat. Det är väl fint om någon tänker annorlunda, men tänker någon på cashen i första hand så är det som det ska, i alla fall i mitt huvud. Så luttrar det när det kommer till svensk fotboll och den plånboken vi tävlar med. Och där tycker jag ändå att Kneten och Farnerud och övriga i liksom beslutsorganet som är Bjärs vara eller icke vara måste vara försiktiga. Det är inte värt vilka pengar som helst. Men kan man få det till en rimlig peng, så får man ju en mittback som jag tror framförallt höjer nivån i rådande IFK Göteborg försvarsled. Man får en lagkaptens typ om man nu inte går in och tar binden rakt av. Men med det kommer nog också en så pass tydlig karaktär att man nog får se upp med liksom så här, är det den här pusselbiten vi söker i vårt bygge efter det här nya, unga, homogena, blåvitt liksom 2.0, och då pratar jag om ett 2.0 sett till vad blåvitt har varit tidigare med en liknande generation, alltså som Bjärsmyr kommer ifrån. Han kanske är lite för mycket av dåtiden och att det blir en clash i att han nu ska vara någon annan i nutidens IFK Göteborg. Jag vet inte, men jag hade varit försiktig tror jag.
Jag känner väl bara att här, om man ska försöka titta nyktert på det, så om man hade velat ha Mattias Bjärsmyr så hade man nog signat honom redan. Är det inte så enkelt bara?
Man undrar så här, jag tycker ändå man har sett Mattias Bjärsmyr prata ganska mycket i media just nu om att han inte stänger några dörrar och så vidare. Min känsla är att han kanske inte har så jättemånga fönster att hoppa in i, att han just nu står med kanske ett alternativ, och det då är ett eventuellt IFK Göteborg. Jag tror heller inte att sportcheferna, alltså jag tror inte att både Pontus eller Kenneth är så kyliga att de liksom försöker att vänta ut Bjärsmyr för att sänka hans anspråk. Jag kan tänka mig en sån som Bosse Andersson skulle säkert kunna göra så. Där har en sportchef med mycket erfarenhet och tyngd liksom. Men vi ska komma ihåg att Kenneth och Pontus är nya på det här. Frågan är om de har den typen av erfarenhet för att göra den typen av aktion.
Nej, det är klart att alltså, sådana powerplays kommer ju med erfarenhetsåren. Å andra sidan, om de gör den analysen och vet att men Bjärsmyr vill ha alldeles för mycket pengar, då är det här vår enda taktik. Alltså, Bjärsmyrs lönanspråk kanske bara ger dem den här taktiken. Alltså, det är den enda möjliga taktiken. Så då behöver inte de heller stänga någon dörr, utan då kanske diskussionen är så att, vet du Mattias, du är jättevälkommen hit, men inte för de här pengarna. Det är helt utom frågan. Så att, om du kan tänka dig att gå ner väsentligt i lön, så är du hjärtligt välkommen. Om inte, så får vi önska dig lycka till någon annanstans. Alltså, det på ett sätt går det ju att se på som en kylig jävla powerplay-taktik som Bosse Andersson och ett fåtal sportchefer till kanske sitter inne på. Men det kan ju också vara så att Bjärsmyr lämnar dem inget val. Det vet man inte heller. Det som däremot skiljer den här situationen från till exempel AIK med Alexander Milosevic, det är att Blåvitt verkligen är i ett skriande behov av en mittback. Till skillnad då från AIK till exempel, som snarare har ett överflöd och därför inte behöver Alexander Milosevic.
Men för att sammanfatta den här liksom sportchefs powerplay-diskussionen då, så kan vi kanske enas om att den dagen vi får se Pontus Farnerud i bar överkropp på push likt Bosse Andersson skulle göra, då vet vi att detta är ett powerplay för att få ner lönen på Bjärsmyr.
Ja, och jag tror att den dagen dröjer.
Vilka tycker du dig anse är IFK Göteborgs tre viktigaste spelare den här säsongen?
Jag anser ganska så överlägset att Robin Söder är kanske, ska vi säga, topp 5 MVP i Allsvenskan.
Vem sätter du högst i så fall då, av alla? För alla lag? Alltså,
nej, men det är väl såklart att det är svårt att gradera vissa spelares betydelse för sitt respektive lag. Men utan att nämna liksom några övriga, så behöver ingen känna sig upprörd, så tycker jag verkligen att Robin Söders betydelse för IFK Göteborg den här säsongen är exceptionell. Alltså, man behöver alltid en målskytt om man har tänkt att blanda sig i någon slags topp 5 del av en tabell. Jag tycker att de spelarna bakom honom, alltså Sargon Abraham, Paka, vi har pratat om Farnerud, Karashvili, visst, jag tycker det är en fantastisk spelare, men det är ju, det är kanske inte någon renodlad liksom fox in the box som Robin Söder är. Robin Söder behöver vara hel och han behöver leverera för att IFK Göteborg ska kunna ta nästa steg både positionsmässigt och tidsmässigt in i säsongen.
Bollen ska in,
precis, och jag tror att om det ser ut som det gör truppdemografiskt i de defensiva leden ganska lång tid av den här säsongen, så blir offensiven bara än viktigare. För att man behöver inte komma topp 4 i Allsvenskan eller vinna SM-guld för att man håller massa nollor. Det funkar ju faktiskt att göra fler mål än motståndarna. Så att, jag menar, jag tror inte att Blåvitt behöver hålla nollan i 20 matcher. Men man behöver göra fler mål än motståndarna. Och där är Robin Söder... Han är så jävla mycket key det bara går att vara. Så att, jag tycker att Robin Söder definitivt är en av de tre viktigaste spelarna. Jag tycker att målvakten Giannis Anestis. Det är alltid svårt. Anestis.
Ska vi säga Anestis?
Vi säger Anestis. Giannis Anestis. Det säger sig självt, inte för att han är han. Jag är inte helt såld på honom som målvakt. Det är jag verkligen inte. Men... han blir en av tre viktigaste i och med att han är målvakt. För det är ju samma sak där. Du behöver ha en jävla målvakt över en hel säsong om du ska ha ett lyckat år. Kolla bara på Tommy Vaiho i fjol. Och sen så är det väl ingen raketforskning att säga att Alassane Youssouf är en nyckelspelare både sportsligt men också ekonomiskt sett till Blåvitts framtid vad gäller försäljning.
Om man kikar på tränarbänken då, vad ger du dem för någon sorts betyg? Betyg hit och dit, men säg något om det.
Jag gillar Poja som fan. Jag var nog en av de första i Sverige som sprang på Poja Asbaghi på en tränarbänk. Jag mötte honom då som kollega, va? Med Bollstanäs. Han tränade Unik, ett Uppsala lag i division 3 Norra Svealand.
Då är du ute i Väsby och här alltså.
13, precis. Jag var assisterande i Bollstanäs och Poja hade Unik 2013. Och sen dess har jag följt hans karriär för att han slog mig som en så jävla trevlig, vettig, sympatisk, ung, spännande tränare. Sen så hade jag väl jävligt svårt att tänka mig då att han tränar säkert i Göteborg om 6-7 år. Men ja, nej verkligen. Nej, men sen så blev det ju så, och jag tycker verkligen han har visat sig från sin bästa sida, inte minst då liksom humant och personlighetsmässigt och med sina tankar och kloka ord om svensk fotboll generellt, IFK Göteborg som klubb. Han känns jävligt down to earth när han pratar om sig själv och sin roll i en så stor spelare som ändå IFK Göteborg är i både svensk och skandinavisk fotboll. Jag tycker också att det var någon slags mishmash av att Poja inte tummade på sin filosofi, men han gjorde det ändå. Alltså det kändes som att ingen var osann mot sig själv när det verkligen knep där hösten 2018. Man gjorde det som var det bästa för IFK Göteborg i liksom resultatväg. Och sen så fortsatte man på inslagen väg efter det. Och jag tycker att han verkligen, han fick rätt till slut under stora delar av fjolårssäsongen. Men då var då, och som sagt, IFK Göteborg, det är inte Sirius eller J-Södra eller Östersund. Alltså, det går inte att nöja sig med en sjunde plats och att man spelade bra i 3 månader och att man slog Gnaget med 3-0 en gång, utan det ska levereras över tid och det ska till slut vinnas bucklor och titlar och det ska spelas Europa. Och än så länge är man inte där, och det tror jag Poja är den första som är medveten om det. Så att, jag tycker att Poja Asbaghi är en jättebra allsvensk tränare. Det kändes också, utan att veta liksom first hand eller ha sett själv speciellt många träningar på plats, som att han växte av Ferran Sevillas intåg. Och vad jag har förstått så tycker jävligt många spelare att de kompletterar varandra väldigt bra, i form av det liksom hands-on-arbete som görs på kamratgården med träningar, analys, alltså relation. Det känns som en väldigt bra tränarduo. De dyker upp här och där. Inte alla år, men vissa säsonger så är det liksom en duo som känns mer spännande än andra. Och just nu så är det väl Poja och Ferran som har den gula ledartröjan, skulle jag säga.
Kan vi bara flika in där lite roligt då, att dagens träning då, den 10 juni, så delade de just på hela träningen där Poja hade ett riktigt gött offensivt pass med ett gäng spelare och Ferran hade ett riktigt grisigt, tyket och elakt defensivt pass med ett gäng andra spelare. Jag kan bara flika in där att lillebror Dahlqvist, den tredje av alla bröderna Dahlqvist som kommit upp i Göteborg, fick ta riktigt mycket stryk idag. Han fick agera boxningssäck under 45 minuter.
Han är väldigt kort, va?
Kort och men så här stark. Jag brukar säga att han ser ut som en bättre version av Niklas Bärkroth.
Ja, där ser man. Du var lite inne på det, Gusten, att så här, vi inte är tillbaka där vi tycker att vi ska vara där. Och vad är det som måste sitta i spelet för att vi ska lyckas kliva en nivå till här i år då?
Nej, men det, alltså, framförallt så tror jag att det är en tyngd som behövs. Jag säger inte att Blåvitt karaktärsmässigt var ett lag i fjol som vek ner sig, men jag tror att det är det som skiljer topplagen, och då pratar vi alltså plats 1, 2, 3, 4 kanske, från övriga lag, det är att oavsett läge i match, i säsong, oavsett månad, oavsett förutsättningar, så går man ut och tror på och agerar därefter som att man ska vinna matchen. Och det kändes lite som att Blåvitt av i fjol, som jag sa inledningsvis, luften gick lite ur, och det är inte konstigt att det gör det när man tittar uppåt i tabellen och vet att nej, det kommer aldrig gå att nå de där fyra. Man tittar neråt i tabellen och vet att nej, Elfsborg är 10, 12, fan det var 15 poäng nedanför. Alltså då är det svårt att gå ut och städa av lag med samma intensitet och samma tro på saker och ting. Men jag tror att det är den karaktären ett lag behöver ha för att till slut etablera sig i toppen och till slut ta tillbaka ett guld. Så att det mer än någonting annat tror jag är liksom det som Blåvitt ännu inte har. Jag tycker att liksom, fotbollsmässigt så spelar man en jättevägvinnande och konstruktiv fotboll som verkligen hör framtiden till. Men jag har sett många duktiga fotbollsspelare och många duktiga fotbollslag få stryk av sämre fotbollslag, sämre fotbollsspelare, för att det handlar om så mycket annat över en hel säsong väl ute på plan.
Vad är det som inte får skita sig då?
Nej, som sagt, jag tror att det kommer med erfarenhet att hur man kanske tacklar en förlust, hur man kanske tacklar att en spelare försvinner, hur man vänder på en svacka, hur man vänder på ett underläge. De bitarna tror jag man måste liksom, då måste man vara med om så pass många gånger att man lär sig av sina egna erfarenheter och sina lagkamrater som har varit med om det förut. Kanske också tränare, men det ska man inte glömma. Så jag har jättemycket positivt att säga om Poja, men hur man än vrider och vänder på det så har han heller inte varit med lika länge som Rickard Norling eller Kim Bergstrand på den här nivån. Alltså, det är klart att det är också bitar som spelar in. Jag tror att kan Blåvitt få in lite mer cynism, kan man bli ett och två och tre år äldre med de här spelarna som man kommer bli, då tror jag väldigt mycket också kommer komma av sig självt.
Vi måste ha tyngd och vi måste ha erfarenhet. Det låter som att du säger egentligen att Jakob Johansson måste bli spelklar anytime soon.
Ja, och där får ni gärna uppdatera mig på fysiska statusen. Alltså, vad är någon slags prognos kring honom? När kan han spela allsvensk fotboll igen?
Alltså, när vänder serien? Där tror jag att det kanske kan finnas någon målbild när han ska vara tillbaka i fullt slag. Så att säga. Sen så kommer det säkert matchas in mer och mer med tanke på att det är 200 miljoner byten och 15 matcher i veckan och sådär. Men ja. Är det ens någon som vet när serien vänder?
Nej. Sen fysiskt måste jag säga att Jakob Johansson fysiskt ser ju bättre ut än vad han någonsin gjort. Om man ser kroppsligt, han är otroligt jävla stark. Jag har sett en del träningar nu där han har rehabtränat, men där han ska få ta i med styrka. Och han slår ju samtliga spelare i laget med hästlängder. Det är ingen kille som har legat på latsidan i gymmet, så att säga. Det är det inte.
Nej, men jag skulle bara säga det också, så här, vad som krävs. Jag tror att, som jag var inne på med erfarenhet, att man lär sig saker. Blåvitt gjorde ju en jävla fin vår i fjol och man tog sina poäng och man spelade ett spel som verkligen var liksom vägvinnande. Jag tyckte Blåvitt snarare hade lite stolpe ut med hur poängen fördelades under våren, och då tog man ändå ganska många poäng. Det var ju verkligen välförtjänta segrar. Ponera att man skulle inleda fullt realistiskt med 9 poäng på de 3 första omgångarna. Jag ser inte det som omöjligt att man slår Elfsborg och att man givetvis kan ta 6 poäng av Mjällby och Varberg. Då kommer man ju vara med i toppen med en rimlig poängskörd ytterligare då 5-6 omgångar in. Och då har man spelat 10 omgångar av allsvenskan och man kommer vara med i toppen. Och då tror jag att man ändå vet, stora delar av den här spelargruppen, att ja, i fjol så svävade vi kanske iväg i juni och tänkte att fan, det blir guldstrid. Men den var borta redan innan ens den hade börjat. Så jag tror också att så här, man lär sig saker av att sumpa saker, eller man lär sig saker av att vara med om det. Jag tror att ur den aspekten så kan det ha hänt saker med den här truppen redan.
Hur tror du att Blåvitt påverkas, för du pratade lite om det, av en så här jävla märklig version av Allsvenskan som det blir i år, med liksom ingen publik, hoptryckt spelschema, nya regler om byten och inkast, höll jag på att säga, och ekonomi som inte går i hand i hand med någonting. Hur tror du att ett lag som Blåvitt påverkas av det?
Alltså, till att börja med så känns det väldigt svårt att säga om. Och det tror jag ingen kan göra. Alltså det finns nog precis lika många möjliga sätt att bli påverkad av det här som det finns spelare i en allsvensk trupp. Alla reagerar nog inte på likadant sätt i olika lag, utan det är nog väldigt utspritt. Det jag tänker rent generellt, om man bortser från det liksom ekonomiska, för det tror jag har väldigt lite betydelse när väl domaren blåser igång matchen. Då tror inte jag att det påverkar så jävla mycket av att folk kanske har gått ner i lön eller det kniper i kassan borta på kansliet. Då är det fotboll som ska spelas och då är det 11 mot 11. Då tror jag snarare att det kommer påverka med att det är tomma läktare. Det är det som verkligen kommer sätta sin prägel på fotbollen som spelas. Att det är 5 byten som görs på 3 tillfällen, det har jag också svårt att tro ska påverka någonting. Eller att det är några jävla restriktioner med att man inte ska hälsa på varandra. Det är också så här, jag har svårt att tro att det på något sätt ska påverka någonting. Men jag tror som sagt att de tomma läktarna kommer ha betydelse. Däremot så stod jag på benet att det nog kommer gynna de unga spelarna, för att det kanske då tar bort lite press. Det kanske blir lättare att prestera när det inte buas från borta supportrar. Man kanske inte känner samma liksom vilja att prestera inför sina hemmasupportrar eller familj och vänner som sitter på läktaren. Man kanske har lättare att undvika att överarbeta situationer, vad vet jag. Men vi pratade med Adam Pintorp här i vårt senaste avsnitt av Toto Balutto, där han hade läst in sig på att det snarare är de äldre trupperna i Tyskland som har presterat bättre än de trupperna med en yngre medelålder. Och då var teorin i de här liksom rönen att erfarenheten hos de äldre spelarna tar ut sin rätt också i såna här matcher, för att man inte påverkas vare sig negativt eller positivt i samma utsträckning som yngre spelare av att det är fullsatta läktare och mycket tryck och kanske en helt annan nerv närvarande. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska tro efter att ha pratat med Pintorp om det, men hade du frågat mig för 24 timmar sedan så hade jag svarat att jag tror att IFK Göteborg ur ett sportsligt perspektiv nog gynnas av tomma läktare, för att det finns så pass många unga spelare som rimligtvis torde kunna prestera bättre av att det är mindre närvarande press i form av fulla läktare och så vidare och så vidare. Men det kommer alltid finnas spelare som mår jättebra av att det är fullsatta läktare och älskar det och kanske snarare gå åt andra hållet.
Såg du Valencia-Atalanta i Champions League, den sista matchen spelades innan allting stängdes ner?
Ja.
Det var ju inför tomma läktare. Det som jag upplevde då var ju att framförallt att Valencia-spelarna slarvade så in i helvete med just hemjobbet, och att det kändes som en sån aspekt när man saknar publik, att man inte känner någon direkt skyldighet. Det har kommit lite god statistik från Bundesliga igår. De har hunnit
bara
spela...
innan du presenterar den Bundesliga-statistiken, som jag är nyfiken på, ja, så tycker jag ändå att det är en jävla väsentlig brasklapp att spela ut kring just Valencia-Atalanta-matchen. Att Valencia att börjar den matchen i underläge 4-1. Och när Atalanta väl spräcker nollan på Mestalla, alltså då är det kört. Jag fattar att man tummar på hemjobbet då. Och det tror jag inte har så mycket med publiken att göra, eller icke-publiken att göra, som med resultatet i matchen.
Tror du verkligen inte det? Nej. Tror du verkligen inte att om folk hade stått och gapat på dig från sidan för att du ska i alla fall visa hjärta, precis som de gör på Mestalla, vi pratar om en arena som ständigt kokar och som ständigt ställer krav på sina spelare, tror du att de hade skitit i att ta det hemjobbet om det hade stått en skrikande publik där?
Har du sett Blåvitt ligga under med 3 bollar sista 10?
Ja, det har jag gjort. Och då har vi vänt i Sundsvall.
Då kom Mattias Bjärsmyr in och gjorde mål.
Så att det lär sig. Vill du ha min goa Bundesliga-statistik här nu då?
Shoot.
Vi pratar 45 matcher, så att den är inte grundlig, den är inte att använda över en hel säsong, men det är ändå någonting. Det som har hänt när man har tagit bort publiken är ju att hemmalagen numera vinner 22% av matcherna, och det är ner från 43%. Och bortalagens vinningsrat ju har ökat då från 35% till 48%. Samtidigt så har då målen droppat ner för hemmalagen, som vanligtvis gör 1,75 mål per match till 1,28. Och det är någonstans det vi pratar om. Man brukar prata om den 12:e spelaren. Jag känner verkligen att vi för första gången på jävligt länge har extremt bra statistik på att det faktiskt gäller. Och då är jag lite orolig för oss i IFK Göteborg, som ganska många gånger då har burits fram av sin publik.
Å andra sidan så kan du välja att se på glaset som halvfullt då, att det torde ge ett positivt utslag på Blåvitts borta poängskörd.
Så är det såklart. Om vi tänker till exempel ett lag som Hammarby, borde ju då lida ganska mycket av just den här typen av statistik. Förvisso hämtad från Tyskland, men ändå ett land som på något sätt speglar sig ganska mycket som Sverige.
Jag tänkte säga det, det beror helt på vem man jämför med. Jämför man med Bayern så är det ju bra, för då kommer ju han, Jeppe Andersson, sitta med 5-6 röda kort per omgång. Men å andra sidan ska vi inte förvänta oss några uteblivna straffar för Varberg när vi möter dem.
Typ så.
Nej, alltså, och det där som Jocke pratade om, det tror jag är det man kommer märka av mest. Att det kommer bli mycket mindre domslut som avgör matcher. För att hur mycket man skruvar på regelboken som finns och hur mycket man vill komma åt det perfekta pre-var och så vidare, så kommer det alltid vara en människa som har den där visslan i munnen, och man kommer alltid påverkas av läget i matchen, publiken på läktarna, trycket som då blir. Så att jag tror att vi snarare kommer få se mindre felaktigt dömda straffar. Jag tror att det kommer vara färre varningar, färre utvisningar, just för att det smäller inte lika mycket, det blir inte samma adrenalin. Men visst, det är väl klart att jag också tror att hemma lagens poängskörd och målskörd kommer gå ner under snitten från tidigare säsonger med publik på läktarna, för att hemmalagen bärs fram i någon slags utsträckning av sina supportrar. Men jag tror att ett lag som Göteborg tillhör nog de klubbar som, i alla fall i min bok, går ändå lite plus om man väger in hur det då påverkar Blåvitt på bortaplan.
Du pratar om det här med just med att det är så här kort och domslut som kanske då blir lite mer rättvisa nu. Vi har ett ganska färskt exempel från igår eller förrgår, när Bayern München möter Leverkusen borta och Kingsley Coman får ett gult kort i 8:e minuten för filmning. Bara det säger väl någonting om fotbollen i stort utan publik.
Det säger någonting om att den domaren har ambitioner.
Men det känns inte som att Kingsley Coman i det läget med en fullsatt arena runt sig hade fått ett gult kort i 8:e minuten. Det är som Patrik Westberg brukar skämta om, det är helt jävla omöjligt att få ett kort innan minut 10.
Ja, nej, men så ska det vara. Man ska kunna göra vad som helst första 5 minuterna.
Vi har ju kvar den negativa, kontroversiella åsikten om Blåvitt. Vad är det för bomber du har tänkt att ladda iväg då?
Ja, vad är egentligen det?
C-more-profilens ras.
Ja, nej, men det får vi inte ihop.
Nej.
Jag vet inte hur kontroversiellt det är, men jag kan dela ut en liten slev till liksom Pontus Faneruds mediala approach kring värvningen av Alexander. Att han inte skulle ha någonting med det, att han inte skulle haft någonting med det att göra. Det tyckte jag var lite så här. Men kom igen.
Det måste jag säga, det studsar jag också på. Alltså,
det var löjligt.
Antingen så är det en fullkomlig total lögn som bara får stå oemotsagd. Eller så är han ju spritt språngande galen. Ja. Det är ju nästan bättre att det är det första som är sant då. För om man på riktigt då... men nu ringde sportchefen från Blåvitt här, Kenneth Andersson. Min brorsa är också sportchef i IFK Göteborg. Men jag kollar inte med honom, jag bara kör. Då är han galen.
Och på samma sätt följde de ju upp det här då när Blåvitt skulle göra då sin egna exklusiva, inom citationstecken, bakom kulisserna intervju med Alexander Farnerud, där en anställd hos IFK Göteborg ställer tuffa frågor till Alexander då, var på första frågan är så här: hur gick det till när du kom till Blåvitt egentligen? Och Alexander så här, direkt instinktivt svarar: jag fick ett samtal från Kenneth Andersson. Och jag
det var
bara,
inte Pontus.
Yeah right, att det var Kenneth Andersson som ringde dig.
Exakt, ja. Jag menar, så här, de pratade ju om det på ett sätt som att när Alexander Farnerud klev in på Kamratgården så kom Pontus ut från något rum och bara så här: vad är oddsen? Är du här också?
Men gör inte det
för fan helt sjukt.
Gör inte det att man tappar lite trovärdigheten för idag?
Det är det jag menar. Det var det min slev liksom till slut skulle vara, att vad fan, när någonting är så uppenbart. Det kanske också har med erfarenhet att göra. Superbosse och de övriga liksom luttrade sportcheferna, de vet att i såna här lägen är det alltid bättre att bara liksom så här: ja, ni vet ju redan hur det har gått till, så att det är klart att det var så.
Hade Alexander Farnerud satt sin fot på Kamratgården om inte Pontus Farnerud hade varit sportchef?
Självklart inte.
Ska vi då ta och vända blickarna ut ifrån Blåvitt och se vad det är egentligen vi ska möta för änga gäng här nu på söndag och framåt?
Gusten har ju lovat oss 9 poäng nu.
Ja, just det.
Jag tar det på förhand.
Ja. Och typ alla spelar i svartgult. Nej, Varberg gör inte det.
Varberg spelar i grönsvart. Det är det bästa grönsvarta laget i väst.
Vi hade, apropå Varberg, så hade vi en idé till en sån kampanj för hemmamatchen mot Varberg, att man skulle ta en bild på en Varbergspelare i grönsvart randigt då, och så skulle man skulle vara blåvitt mot, och så skulle det stå Geis inom citationstecken. Ja, du fattar inte.
Han tyckte inte alls, det flög alltså, inte alls.
Det låter som att den här kampanjen har lite kvar att putsa på.
Jag måste också säga att några som har någonting att putsa på är ju insläppet på Påskbergsvallen. Var det du och jag som skulle in? Var du med mig när jag var på Påskbergsvallen?
Nej, det var din son.
Det var jag och Axel. Just det, så var det. Jag kommer inte ihåg om jag har haft med min 7-åriga son eller Jocke på fotbollsmatch. Och vi ska gå in på Påskbergsvallen. Jag har då fått en fotad biljett med en QR-kod på, var på kvinnan som garanterat då i moderna debatter hette Britt-Marie, som ska scanna den här biljetten då, vägrar scanna min mobil i tron om att ja, men den här koden funkar ju hur många gånger som helst. Så att de har en del att kämpa på.
Hon vill ha fysisk biljett helt enkelt.
Ja, så att hon kunde ta den, så att hon visste att den inte gick att använda igen.
Gärna riva av en perforerad kant.
Det jag kände bara var att Britt-Marie, så här, nu har du liksom gänget från Listerlandet på besök. Det kommer bli stökigt när Blåvitt ska komma och du ska ha en fysisk biljett in i din lucka och sätta i din lilla perm varje gång.
Men
Britt-Marie är borta nu. De petar Britt-Marie när det blir allsvenskan, hoppas jag.
Nej, men det kommer ingen publik på det.
Nej, så blev det ju. Så Britt-Marie är petad. Hon är antagligen pensionerad.
Och det kommer inte heller någon publik på söndag mot Elfsborg. Men hur kommer det att gå då, Gusten?
Nej, men som sagt, jag tror att Blåvitt har jävla bra möjligheter att ta en 3 direkt. Vad jag förstår så får man väl ett snarlikt lag från cupgruppspelet på benen.
Det kommer att se ganska likt ut mot vad du gjort tidigare, ja.
Och ja, då tycker jag att Göteborg ska gälla som favorit i en sån här match. Elfsborg har jag, alltså, jag har dem som topp 6 i vårt långtidsspel tillsammans med Thomas. Men det har jag för att, alltså, mer på vad som borde vara sett till kontinuitet med en tränare som försöker få igenom en spelidé. Konstgräs, underskattning och att man ska få till ett bra odds. Med det sagt så är det så här, Elfsborg kan mycket väl komma 8 den här säsongen. Jag tror bara att folk har glömt bort Elfsborg lite. De har gjort ganska så low-key-värvningar namnmässigt. Johan Larsson är tillbaka, Thelin är fortsatt kvar. Det tror jag också är ett lag som innehåller ganska många spelare som jag tror mår bra av att spela inför tomma läktare jämfört med tuffa bortamatcher inför fullsatta hus i storstäderna. Men i den här matchen så ser jag Göteborg som favoriter enkom ur ett kvalitativt perspektiv. Så att hur det kommer gå, jag vet inte, det brukar väl bli ganska händelserikt och målglatt i El Vestico-matcherna. Men med det sagt så gäller ju inga regler när det nu ska spelas allsvensk fotboll inför tomma läktare i en premiär i mitten på juni. Så att jag tror att Göteborg vinner. Ni får inte mer än så av mig.
Är inte det så här det mest slentrianmässiga man kan göra när man bygger sin så här allsvenska tabell och hur den ska sluta, att man alltid kastar in, man börjar liksom att kasta in Elfsborg på typ sjunde plats och sen bygger man utifrån det?
Nej, jag börjar alltid med Örebro som nia.
Okej. Du, jag tänkte på det här, Jimmy Tillin, om han hade varit i en annan klubb än Elfsborg, en klubb där supportrarna faktiskt brydde sig lite, hade Jimmy Tillin fått sparken för länge sedan då?
Alltså, utan att sitta inne på någon detaljkunskap i Jimmy Tillins avtal med Elfsborg, så är det väl klart att jag också tror att om piazzan i Borås hade sett annorlunda ut, så hade han inte varit kvar.
Världens deppigaste piazza. Ja.
men jag menar, Andreasson investerade ju väldigt mycket prestige i den rekryteringen. Så att jag tror också att det finns en stolthet och en seghet från klubbledningshåll att det här ska fan bli rätt. Det här ska bli bra till slut. Sen så kan man väl se på det som att Elfsborg har, ja, de har halkat efter sportsligt under de här två föregående säsongerna, och nu har man betydligt längre upp till toppen och topp tre platserna som man prenumererade på förut än vad man hade för 2-3 år sedan. Å andra sidan så tror jag inte att man ska underskatta envisheten och att nej, det här ska fan bli rätt. Jag vägrar liksom i någon slags prestigeförlust göra mig av med Jimmy Tillin, ha kostat klubben 2 år och återigen stå på ruta 1.
Vad har vi på Jocke Perssons Varberg, Gusten?
Nej, det är väl fortfarande, alltså det bestående minnet från i fjol, det var ju att de höll på att schabbla bort den största ledning, eller i alla fall alltså det största poängavståndet en etta i Superettan hade haft ner till tredjeplatsen så långt in i serien i Superettans historia. Och så de tappade det, men lyckades på något sätt liksom ta tillbaka platsen. Men det höll ju på att bli en liksom sumpning av bibliska proportioner. Med det sagt
på målsnöret.
Ja, men med det sagt så är det klart att deras allsvenska plats var välförtjänt. Sen det är ju ett väldigt, väldigt anonymt lag, i synnerhet om man jämför med Mjällby och vilka spelare de har plockat in här nu och rustat med inför allsvensk comeback och så vidare. Men här tror jag verkligen Göteborg har dragit en vinstlott i form av då tomma läktare och sett till hur spelschemat har blivit med coronan. Att möta en nykomling på bortaplan i deras första hemmamatch, det är ju aldrig att föredra. Men att få göra det på en så pass liten och pittoresk idrottsplats som Påskbergsvallen är, inför tomma läktare. Göteborg kommer då, om vi förutsätter att man gör jobbet mot Elfsborg, med 3 poäng i ryggen. Man har en helt annan erfarenhet, man har en helt annan rutin. Det är ingen speciellt lång resa. Solen skiner, planen är bra. Nej, då tror jag att IFK Göteborg har ytterligare 3 poäng i sin hand där.
Just Varbergsmatchen är väl den jag känner mig absolut mest trygg i att vi faktiskt bör plocka hem 3 poäng. Det är precis som du säger, det är en kort resa. Det är väldigt enkelt, du kan göra uppladdningen på precis samma sätt. Påskbergsvallen har en helt magiskt fin jävla gräsmatta. Och nu delar man inte heller längre med Kungsbacka Dam, vilket gör att det är få lag som spelar på den. Förutsättningarna för att rulla bra fotboll där är hur fina som helst.
Jinxens mamma helt
enkelt. Ja, men jag gör det då. Ta oss nu genom hur vi tar oss an Listerlandets stora stolthet Mjällby, Gusten.
Ja, men det finns, alltså så här, ju mer vi pratar om det, desto mer ter sig Blåvitts säsongsöppning här som en T-korsning. Ta det här nu från mig. Slår Blåvitt Elfsborg i premiären, då åker man till Påskbergsvallen och tar 3 pinnar mot Varberg. Det är vi redan överens om. Och sen då av bara farten så tar man självklart ledningen, kommandot. Allt bara stämmer. Det rullar på. Paka gör comeback och gör ett par mål och ringer upp någon polare och firar glatt mot Mjällby också. Och så har man 9 poäng. Däremot, Lyckas man inte slå Elfsborg, då är det nästan så här, okej, nu måste vi ta 6 poäng i de kommande 2, för nu har vi nykomlingarna. Och så blir det liksom underläge mot Varberg och det blir lite jobbigt, och så kanske man får in ett kryss, men sen så är det är kniven mot strupen redan mot Mjällby hemma i tredje. Alltså, jag säger att Blåvitt vinner alla, eller så vinner de inte någon av de här första 3 matcherna.
Kan man tänka sig en situation där Ferenc Bia också står och psykar sönder Batanero från linjen?
Nej.
Nej, han är för snäll.
Vad ja, tog du
alltså, han känns väldigt, väldigt lite trash talk på Ferenc Bia.
Man vet inte. Man vet aldrig, vet du.
Nej, men det var därför jag sa det känns som det.
Ja. Han kommer sitta med Pontus Farnrud på push i bara överkropp också till slut.
Ja, till slut. Ja. Ferenc Bia är för övrigt oerhört smal, noterar jag idag.
Ja.
Han har inte så här, han var ändå ganska biffig förra året. Tycker ändå han har tunnat till sig.
Otrolig minus då.
Otrolig vegan, alltså det känns som någon som hade kunnat snöa in på veganspåret. Jag kan tänka mig att han har liksom Thomas Tuchel som någon slags ledstjärna i tränarsvängen. Och Tuchel, som kanske inte alla vet, är ju då en stark förespråkare av den veganska vägen och applicerar det här på sina lag och så vidare. Brukar ju till slut sluta med att spelartrupperna blir rasande.
Något sånt där godtyckligt tänk av så här, inte lämna något åt slumpen, men istället så får man en trupp på 22 svinförbannade spelare, ja.
Exakt.
Gusten Dahlin, stort tack för att du ville sätta dig borta i din goa studio i Stockholm på äkta corona-avstånd och vara med i en BB-podd-inspelning.
Stort tack för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt. Alltid kul att prata med er, och det är alltid en ynnest att få vara en del av en bra podcast som jag tycker ni gör där nere i Göte Stjärt.
Oerhört ödmjuk, sympatisk och trevlig den där Gusten Dahlin.
Ja, en god gubbe för att vara i Stockholm.
Ska vi göra en sån här, lika trovärdigt som att Pontus Farnrud inte hade kontakt med Alexander Farnrud i värvningen. Ska vi göra en lika trovärdig aktion här i BB-podden?
En lika trolig pluggning.
Ja, det är så här. Jag älskar ju allt du gör, Jocke.
Allt?
Allt du gör. Jag har aldrig någonsin stört mig på dig i något anseende. Och när du dessutom skapar musik så blir jag svag i knäna och jag börjar titta på dig med tindrande ögon.
Ja, men sidoprojekt, alla som lyssnar och följer oss har redan sett det uppåt väggarna massa gånger. Men vi håller på med lite musikprojekt som vi kallar för dödsdans. Mycket positivt, happy-go-lucky feeling.
Det är deppigt det vi gör.
Ja,
det är det.
Ja, men det skär sig i armarna hela dagen. Men vad fan?
Man vet att du gillar Kent. Jag är inte med i det här projektet på något sätt, ska tilläggas. Joakim gör det tillsammans med min barndomsvän som Joakim har stulit av mig, som heter Kristoffer Stone Chanson. De heter Dödsdans. De har nu gjort en ny låt som heter Utan vind, som är en liten god tolkning på kanske en annan låt. Och jag tycker fan att den är riktigt bra. Jag tycker att ni ska höja volymen lite på den där bilstereon eller hörlurarna eller vad ni nu lyssnar på. Sätt er tillbaka och njuta på en riktigt god låt.
Och den finns på Spotify från på fredag.